47-årig man från Kil förlamad efter att polisen sköt honom med två skott. Starka reaktioner efter att dömde väsemördaren får frigång. Jag heter Nicole Dobosan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar Åsa Asplid och jag som är krimreportrar på NVT med dig som lyssnar bakom kulisserna till Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Välkomna hit! Idag ska vi prata om en ganska ovanlig händelse som inträffade för ungefär 2 veckor sedan i Kil när en man blev skjuten av polis med 2 skott. Och Åsa, du var ju där för några timmar bara efter att det här hade hänt. Du kan väl berätta vad det var som du såg.
Vi kom ju in hit på morgonen då för 2 veckor sedan ungefär och fick ganska omgående reda på att det var en man som hade skjutits av polisen. Så jag åkte till Kil och det här skedde ju i ett hyreshus mitt i centrala Kil. Så när vi kom dit så var polisen fortfarande där och stod och bevakade den här lägenheten i väntan på att tekniker skulle komma dit. Själva händelsen var ju redan överspelad vid det laget. Mm. Det var vid 5-tiden på morgonen som den här mannen sköts då efter en längre tids polisinsats mot honom helt enkelt. Men när vi stod där och väntade så pratade vi ju även en del med människor som bodde i området. För det är ju gott om både flerfamiljshus och villor som ligger runt omkring den här adressen. Men det var i stort sett ingen av dem vi pratade med som vare sig hade sett eller hört någonting av det här. Så att alla var väldigt förvånade över det hela.
Kunde du ändå skapa dig en bild av vad det var som hade hänt under de där timmarna? För det kom ett larm från grannar väl?
Ja, dels så kom ju polisens presstalesperson Sofia Giglind dit ganska kort efteråt, efter att vi hade kommit hit. Och berättade lite grann om vad det var som faktiskt hade hänt. Och situationen som utspelat sig där under natten då var att grannar i en angränsande lägenhet hade larmat polisen om att den här mannen i 40-årsåldern som bodde bredvid dem hade uppträtt väldigt aggressivt och hotfullt mot dem. Så polisen åkte dit med syfte att försöka avsluta den här hotfulla situationen och prata med mannen och ingripa mot honom. När de kommer dit så har mannen gått tillbaka in i sin lägenhet. Så polisen ringer väl på dörren och sen är det fortfarande lite oklart exakt vad som hände. Men det slutade i alla fall med att polisen valde att gå in i mannens bostad. Då valde mannen i sin tur att dra sig längre bak in i lägenheten och tog sig in i ett rum som man kunde stänga om. Jag vet inte om det var ett sovrum eller om det till exempel var badrummet, för det är ingen jättestor lägenhet det här. Men han förskansade sig där in i alla fall, låste dörren om sig. Så polisen stod utanför men fortfarande inne i hans bostad och försökte föra en dialog med honom.
Och det blev en ganska långdragen situation det där, eller?
Ja, det pågick ju. De kom ju dit vid 1-tiden på natten redan och sedan så var det då under 4 timmar som man stod där och försökte få honom att öppna och komma ut och lugna ner hela situationen. Men strax innan 5-tiden så helt plötsligt öppnar mannen dörren och kommer då rusande i hög fart beväpnad med någon form av stickvapen har man bara sagt. Det är troligen en kniv då. Mm. De var riktade mot poliserna och i det läget då, med tanke på hur otroligt korta avstånd det är inne i en bostad så var det 3 poliser som stod där och 2 använde sitt tjänstevapen då och sköt mot mannen, mot hans överkropp, så han träffades av 2 skott i bröstet.
Det låter ju väldigt allvarligt. Hur gick det för honom?
Nej, han blev ju såklart allvarligt skadad, eller livshotande skadad ska jag säga. Han fördes med ambulans till centralsjukhuset i Karlstad först och fördes sedan vidare till universitetssjukhuset i Örebro där han fortfarande befinner sig. Och han låg ju nedsövd, medvetslös under flera dygn och svävade mer eller mindre mellan liv och död. Mm. Så.
Då var det ju så att han ändå blev häktad i sin utevaro, som det heter, förra helgen. Vi har,
Han anhölls ju redan samma dag misstänkt för mordförsök på poliserna och även för grovt olaga hot mot tjänsteman då. Sedan så dröjde ju själva häktningen lite granna just på grund av att han var medvetslös. Men de här delarna har du bättre koll på, Nicole?
Jo, för det var ju så att han först blev häktad en gång faktiskt när han var medvetslös och inte kunde höras. Men man gjorde den formaliteten ändå. Och så beslutades det också att så fort han vaknade till så skulle åklagaren begära honom häktad igen för att man skulle få med hans, eller för att tingsrätten skulle få höra hans version av händelsen. Så, och det var faktiskt så att han vaknade ur medvetslösheten, eller vaknade upp kanske en vecka ungefär efter att han hade skjutits, och då blev han begärd häktad igen. Och just idag då, det är fredag idag när vi pratar, då ställdes han inför häktningsdomstol.
Du har ju precis varit där, Nicole.
Ja, jag har precis varit där.
Hur var det? Vad hände?
Det var ju lite annorlunda den här gången, därför att han är ju såklart oerhört påverkad av det som han har varit med om. Så han fick delta i häktningsförhandlingen på länk, på videolänk, tillsammans med sin advokat från sjukhuset. Så han låg i sin sjukhussäng medan den här förhandlingen hölls.
Sa han någonting själv?
Ja, det här är en förhandling som sen hölls bakom stängda dörrar. Men innan dörrarna stängdes och jag fick gå ut så berättade han att han var förlamad. Och det är också en uppgift som åklagaren har fått berättad för sig. Så att det är förmodligen så. Mm. Men sen så sa hans advokat också att han varken kan medge eller erkänna, eller medge eller förneka brott, eftersom han inte kommer ihåg någonting av den här händelsen.
Men han blev häktad
Nu blev han häktad på riktigt, kan man väl säga då. Ja. Alltså,
och rubriceringen är fortfarande mordförsök och grovt olaga hot mot tjänsteman.
Ja, precis. Och det kom också fram vid den här häktningsförhandlingen att han ganska nyligen har hotat både poliser och allmänhet. Så att det var väl ett ingångsvärde som de poliserna som åkte ut och som sedan sköt honom, som de hade med sig kanske när de gick för att hämta den här mannen då.
Vet vi, är han dömd för liknande brott tidigare?
Nej, jag tror inte det, om jag bara tittar eller tänker efter snabbt. Det tror jag inte.
Nej, jag träffade ju även en boende i området när jag var där dag ett. Som berättade då att den här mannen har ju uppträtt hotfullt mot människor i närheten av bostaden vid flera tillfällen. Ja. Så han var ju inte särskilt förvånad över att det hade hänt.
Polisen har säkert känt till honom sen tidigare då också.
Men det är ju inte bara utredningen mot den här mannen som blev skjuten då, som är nu misstänkt för mordförsök och grovt olaga hot, som pågår. Utan det pågår ju även en utredning mot de två poliser som sköt honom.
Ja, precis. Det är ju åklagare vid särskilda åklagarkammaren och polis vid särskilda utredningar, som det heter. Det är liksom polis och åklagare som är frikopplade från vanliga polisen och åklagarmyndigheten för att de ska kunna opartiskt då utreda den här typen av händelser där det är inblandat poliser och domare och sådana inom rättsväsendet.
Och vad händer i den utredningen?
Ja, man har öppnat en förundersökning då som gäller tjänstefel. Poliserna som sköt, de är inte delgivna misstanke om något brott. Och åklagaren där vid särskilda åklagarkammaren sa ganska tidigt att han inte tyckte att det var någonting i den här situationen som var särskilt anmärkningsvärt, som man uttryckte det. Men det kommer ju ändå att ske en utredning där man plockar in handlingar och dokument och teknisk bevisning, och där man undersöker polisernas vapnen och hör dem som vittnen både vittnen och poliserna som sköt och sådär. Mm. Men den utredningen har inte kommit jättelångt än. Alltså, och åklagaren har alls inte hunnit ta ställning eller kommit så långt att han tagit ställning i åtalsfrågan liksom.
Men det kan ju låta väldigt brutalt att poliserna skjuter två skott i överkroppen mot en person, men det här är i den situation som rådde i det här fallet så var det helt enligt polisens reglement.
Ja, det finns ju någonting som kallas för skjutkungörelsen, och där står det väldigt tydligt att polisen har rätt att använda sitt tjänstevapen mot personer som är våldsamma.
Jag har ju varit med när polisen har övat såna här situationer vid ett tillfälle.
Ja, och hur var det?
Ja, nej, men då inser man ju verkligen hur snabbt saker och ting sker. För då var, ja, de använde figuranter då som låtsades vara en våldsam, oberäknelig person som man då... Steg ett är ju alltid att man ska försöka föra en dialog med personen, men sedan när den väljer att använda våld då har man ju som tänkta röda linjer, så, och när personen då överskrider den, en sådan linje, så då ska man använda skjutvapen just för att det går så otroligt snabbt, och jag tror att det kanske kan vara 15 meter eller någonting som är den. Jag fick ju även pröva den situationen själv, och man märker ju liksom att man tycker kanske att personen i fråga befinner sig ganska långt bort, men när en adrenalinstinn stor person bestämmer sig för att rusa fram, han tar sig ju fram till dig på ett par sekunder, så att det... Du måste tänka väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och, så därför så säger ju reglementet att man får skjuta om personen är tillräckligt nära.
Och det står också i den här skjutkungörelsen att helst så ska man kunna skrika någon varning att jag skjuter, eller avfyra varningsskott i första hand. Men det sa den här åklagaren som heter Lars Moran då vid särskilda åklagarkammaren att det är inte alltid att man hinner med det, och det kan ju rent av vara olämpligt om man liksom, eftersom det inte hinns med helt enkelt.
Nej.
Så det kan bli farligt för många på det sättet.
Ja. Så de här två poliserna som sköt mot den här mannen då, tror du att de kommer bli delgivna misstanke om
det? Alltså det är jättesvårt att säga förstås, men om man tolkar in det som står i den här skjutkungörelsen och även tar med vad åklagaren sa till mig redan första dagen om att det inte var något speciellt anmärkningsvärt med situationen, så känns det ju inte riktigt så. Men vi får följa ärendet och se. Men det här att att polisen skjuter en person i bröstkorgen, jag trodde att de alltid skulle sikta mot benen.
Som jag har fått förklarat för mig så beror det lite grann på hur långt bort den här hotfulla och aggressiva personen är. För befinner den sig på relativt långt avstånd så tror jag att man fortfarande ska skjuta i benen för att få personen att stanna. Men om den är tillräckligt nära, sig till exempel 10 meter bort, vilket i ett sånt här sammanhang är ett ganska kort avstånd, så skjuter du den personen i benet. För ofta i såna här situationer så är ju personen i fråga väldigt adrenalinstinn, och ja, det är en uppstressad, upptrissad miljö. Så ett skott i benet, då hjärnan hinner liksom inte registrera smärtan från det skottet förrän man har hunnit fram de här 10 meterna för att skada någon. Så skott i benet är ganska verkningslöst då. Alltså därför så ska man skjuta mot överkroppen när de är för nära helt enkelt.
Sen kan jag tänka mig att det är väldigt svårt att träffa ett ben i rörelse på kort nära håll.
Dessutom. Ja, det är det ju också. Men polisen skjuter ju mot benen fortfarande i vissa situationer.
Det har ju vi pratat om, ägnat en podd åt faktiskt. Du träffade ju Niklas.
Ja, exakt.
Som blev skjuten just i benet. Och det ska vi säga, det är ju inte någon... Det är ju allvarligt nog, alltså bli skjuten och träffa i ett ben. Det kan ju ge svåra men.
Ja, Niklas var ju... Det var ju en incident här för... Jag tror att det var 2 år sedan nu. På Gökhöjden, drygt 2 år sedan. Där Niklas då uppträdde väldigt hotfullt mot människor i ett villaområde, och polisen kom dit och försökte få honom att lägga ner en kniv som han bar på. Och Och sedan så började väl han gå mot polisen bärandes på den här kniven, men inte i ett sånt läge så att han rusade framåt dem. Men i och med att han började röra sig framåt med beväpnad med en kniv, så valde polisen att skjuta honom i benet då. När jag träffade honom något år senare så hade han ju fortfarande jättestora men av det, för han blev ju, benet blev ju helt söndertrasat, så han går ju fortfarande oerhört dåligt. Så, men vill man höra mer om det så kan man lyssna på det avsnittet. Jag tror att det är avsnitt 34 som i stort sett bara handlar om det som Niklas var med om.
Då går vi över till ett besked som har väckt starka reaktioner i veckan. Och det gäller förvaltningsrättens beslut att ge den dömde väsemördaren frigång. Och Åsa, det var ju du som fick fram de här uppgifterna. Vad tror du? Varför tror du att människor är så upprörda över det här?
Ja, först och främst så gäller ju det här ett väldigt brutalt mord. Det var en 68-årig kvinna som knivhöggs till döds framför sina vänner när de satt ute och fikade i solen en juniförmiddag för snart 2 år sedan då. Och det är ju så. Det är ju inte särskilt lång tid som har gått sedan dess. Så det är ett mord som ligger väldigt nära i minnet hos många människor. Så jag tror att det gör en hel del liksom, att man, minnet rivs tillbaka och man kommer ihåg de här hemska dagarna när det skedde. Och sedan så är det såklart att folk blir upprörda när personer som har gjort såna här saker får lättnader i sitt straff. Mm.
Men vi kan ju ta det här lite då från början, för han dömdes till rättspsykiatrisk vård. Och vad är det egentligen?
Ja, det är ju då om personen i fråga anses lida av en allvarlig psykisk störning när brottet har begåtts, men även efter att brottet har begåtts. I samband med grova brott som mord i det här fallet, så gör man ju alltid först en liten rättspsykiatrisk undersökning på personen, och sedan om det anses finnas behov av det så blir det även en stor rättspsykiatrisk undersökning. Det gjordes i det här fallet och man konstaterade att den här mannen led utav det. Och i det fallet så ska man inte döma en person till fängelse, utan då ska den dömas till vård på en rättspsykiatrisk klinik. Och vid grövre brott så får man i stort sett alltid det villkorat med en särskild utskrivningsprövning. Det innebär då att det är inte läkarna på kliniken som själva avgör när personen i fråga anses helt frisk, utan målet ska tas upp, ska dras i förvaltningsrätten var sjätte månad, och då kommer chefsläkare från aktuell klinik och även en sakkunnig läkare kommer in med ett utlåtande där man då berättar för domstolen hur de anser att den här personen svarar på behandlingen. Och sedan kan de då även ge förslag om de tycker att vi anser att den här personen är så frisk nu så att den bör skrivas ut. För man ska inte vara inom en vårdinrättning om man anses vara fullt frisk. Eller så kan de säga, vilket de då gjorde i det här fallet, att vi anser att personen i fråga har svarat så pass bra på behandlingen så vi anser att det finns skäl att ge honom frigång. Vi kommer till det lite senare, vad det handlar om.
Men det är inte bara läkare heller som ska uttala sig om huruvida det är lämpligt eller inte att han får lättnader i den här vården.
Nej, man tar ju även in yttrande från åklagarmyndigheten då, som får ta ställning till det som läkarna föreslår, om de vill ändra någonting eller tillåta permission eller att skriva ut personen eller så. Och sedan så är det då en domare vid förvaltningsrätten som går igenom alla de här olika yttrandena och till slut beslutar vad som ska ske. Och I det här fallet då så var det en sån 6 månaders prövning som skedde i januari, och där hade då chefsöverläkaren vid rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn, där den här mannen vårdas, ansett att han var lämplig för frigång. Åklagarmyndigheten i Karlstad hade ingenting att sätta emot det. Man ansåg att det lät rimligt, och förvaltningsrätten beslutade då att han får rätt till frigång.
Men frigång, det låter ju som att han får gå fri. Men vad betyder det liksom rent praktiskt?
Ja, nej, det betyder ju inte att han blir frisläppt ut i samhället, utan det betyder att man får röra sig fritt inom vårdinrättningens område. Då får man röra sig fritt utan att vara tillsammans med någon personal, om man är inte övervakad på något sätt. Så i Kristinehamns fall då så får man röra sig inom den trädgård som hör till rättspsykiatriska kliniken som man har på baksidan av byggnaden. Och den är omgärdad av ett staket, men det finns absolut inga krav på att det ska vara liksom ett staketförsett område. Som chefsöverläkaren i Kristinehamn, Kristina Karlsson, sa till mig, att Kristinehamn är nästan den enda rättspsykiatriska avdelningen i hela landet som faktiskt har ett staket runt sitt område.
Men gör det att det blir svårt? Är det ett högt staket då som de har så att man inte kan...
Nej, jag tror att många kanske tror att det här är som en fängelseliknande sak. Så att det är ett högt staket, kanske även toppat med taggtråd eller något sånt. Men det handlar inte alls om, utan det är ett vanligt staket som, av vilket gallerstaket som helst, som omgärdar en förskola eller liknande. Så att den som vill har ju inga som helst problem att bara kliva över det och gå, ta sig därifrån.
Men det här då, att han nu får frigång som ju är en lättnad, är det liksom ett tecken på att han kommer att släppas fri snart?
Alltså det är ju jättesvårt att veta. Men det är ju såklart att man tycker att han börjar må bättre och inte är lika sjuk som man var när han började avtjäna det här straffet. Och det är ju drygt ett år som han har vårdats i Kristinehamn nu. Och som Kristina Karlsson sa till mig, att de börjar då med att ge han får en halvtimme om dagen som han då kan vara ute i området för sig själv. Sedan så utökar man den tiden successivt, så att om en månad kanske han får en timme om dagen till exempel. Sen vet man inte om det så småningom även kanske leder till att han får en permission, så att han kan, då har man ju rätt att vara ute i samhället och röra sig. Och steget därefter är ju att man då vårdas inom öppen psykiatrin, så att man bor i en lägenhet själv och kan jobba och så här, men att man ska ha regelbunden kontakt med rättspsykiatrin. Men så som förvaltningsrätten har skrivit i nuläget om just den här mannen då, som gjorde sig skyldig till mordet i Väse, så skriver man att han anses ha tillfrisknat så mycket så han klarar av en frigång. Samtidigt står det tydligt i beslutet att risken för återfall i allvarlig brottslighet under rådande förhållanden är låg, men den skulle öka betydligt om vården oplanerat avslutas. Mm. Så det innebär ju att just nu så är det ju inte alls aktuellt att han ska skrivas ut från rättspsykiatrin.
Och vi kan ju säga det, att de som vårdas inom rättspsykiatrin är dömda till rättspsykiatrisk vård. De kan ju ofta alltså vara inlåsta i praktiken då väldigt, väldigt länge. Mycket längre kanske än om de hade dömts till fängelse. Så det är inte jättevanligt att folk slipper ut.
Nej, samtidigt kan man ju säga att det kan ju ske inom kort tid. Vi har ju ett annat känt fall i Värmland. Mannen som mördade 5-åriga Sabina i Arvika i mitten på 2000-talet. Han dömdes ju också till rättspsykiatrisk vård och satt på rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn. När det gällde honom så tog det ju nästan 10 år innan han fick tillåtelse till frigång då. Det som i väsemördarens fall har tagit bara 1 år. Och Sabina-mördaren valde ju då att rymma från kliniken helt enkelt. Han och ytterligare en patient avvek och lyckades ta sig ner till Malmö innan man kunde gripa honom igen. Men han vårdas ju numera inom öppenvården för rättspsykiatrin. Så han har ju en egen lägenhet i en kommun utanför länet.
Sen är det ju många som tycker, och det har vi sett på våra sociala medier och sådär, när folk har kommenterat den här händelsen, att de tycker att ja, men om man är frisk efter att ha mördat någon och bedöms som frisk, så kan man väl få omvandla den här vården till fängelse då. Men så har vi det inte i Sverige.
Nej, det gör man inte, utan du döms antingen till ett fängelsestraff för att du anses vara tillräckligt frisk för att kunna sitta i fängelse, eller så är du så pass sjuk så att du ska ha rättspsykiatrisk vård, och det är 2 olika straff helt enkelt, och liksom har du suttit av det ena så ska du inte sen liksom börja om igen på ett straff till i praktiken, blir det ju nästan som då. Så att, utan skrivs du ut från rättspsykiatrin, då är du klar med ditt straff.
Vi har också nyheter om Marcus Halvorsson som dömdes i höstas till 5 års fängelse för 13 våldtäkter. Vad handlar det om, Åsa?
Det är ju den här ökände serievåldtäktsmannen som vi har skrivit om otaliga tillfällen och även pratat om i podden vid flera tillfällen. Han skulle ju då, när domen vann laga kraft mot honom i december förra året, skulle han placeras på Kumla, där riksenheten för... Ja, placeringsenheten är alla fångar som ska ut i fängelse hamnar där. Och så ser man vilket fängelse de ska till. Men han ansökte då om att få bli överflyttad till norskt fängelse. Och det var väl mest bara en formalia. Kriminalvården har godkänt det. Och ett fängelse som heter Indre Östfold fängsel. Det ligger utanför Halden, eller snarare mittemellan Halden och Oslo nästan. Drygt 10 mil från Åmotfors, där Marcus Halvorsson bodde när han begick alla de här brotten mot unga kvinnor. Har meddelat att de har en plats för honom. Så det är en vecka sedan idag som han började sitt straff i norskt fängelse. Då. Och det innebär att han, svensk kriminalvård har inget mer med honom att göra. Han blev ju även dömd i Norge ungefär samtidigt som den här våldtäktsdomen kom mot honom i Sverige. Så han har även en norsk fängelsedom att avtjäna, så att alltihopa slås samman nu då. Ja, det har ju även hänt nya saker kring den värmländske S-politikern som också dömdes till fängelse för flera våldtäkter mot en kvinna som han haft en relation till. Nicole, vad vet du om det här?
Han åtalades häromdagen för något som heter barnfridsbrott. Och det var ett brott som dök upp, eller som anmäldes av den här kvinnan efter att han hade dömts till fängelse för de här våldtäkterna mot henne. Och då berättade kvinnan att det skulle kunna vara så att barn hade bevittnat några av de här våldtäkterna. Och numera så är ju det just ett brott, och att utsätta ett barn för att bevittna ett annat brott, så att säga. Och då gjorde åklagaren så att han och poliserna tittade igenom den här förundersökningen igen som hade gjorts om våldtäkterna, och fann att det stämde i ett fall i alla fall som man kunde åtala för. Så att det har skett nu.
Och vad säger rättspolitiken om det här?
Ja, han har ju hört om det här, och eftersom han förnekar våldtäkterna till att börja med, så förnekar han ju självklart också det här brottet, eftersom han inte har begått grundbrottet, så att säga. Mm. Men det kommer ju att bli en förhandling, och åklagaren visste faktiskt inte om det är så att man tar... Han sitter ju i fängelse nu för de här våldtäkterna, och det är oklart om han kommer att transporteras till tingsrätten för att ställa sig inför rätta för de nya brotten, eller om han får vara med på länk från fängelset där han sitter. Så har vi en veckans dom och den handlar idag om en tragisk olycka, Åsa.
Ja, det är en taxichaufför vid Värmlandstrafik som dömdes till dagsböter tidigare den här veckan för vållande till kroppsskada. Han backade på en 92-årig kvinna utanför en vårdcentral i Kristinehamn i oktober 2021.
Så att Ja, det gick inte så bra, eller?
Nej, det gick väldigt dåligt. Det är en sorglig dom att läsa. Ja. För det här var ju en kvinna i 90-årsåldern som var väldigt aktiv för sin ålder. Hon körde bil, hon cyklade flera gånger i veckan. Hon beskriver att hon hade en sommarstuga som hon var ute vid och tog hand om, men skadorna hon fick i den här bilolyckan har gjort att hon kan klara knappt att gå ut själv längre. Hon behöver hjälp med allt, så att hon beskrev att hon har varit tvungen att sälja sin sommarstuga för hon klarar inte av att hantera den längre och säger att ja, det hela livet togs ifrån mig i samband med den här olyckan. Så, hemskt.
Sorgligt, ja. Det var allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en vän om att vi finns. Vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om kan du göra det i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Nicole Dobosan och är krimreporter på NVT, precis som min kollega Åsa Asplid. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.